Han är född i Lund och uppvuxen i Eslöv i Skåne. Och han tycker människor ska vara lite försiktiga med frågan "Var kommer du ifrån?" Jag menar egentligen. 47-årige Neven Milivojevic är sedan många år bosatt i Solna där han varit fritidspolitiker och han har också undervisat vid Uppsala universitet. Idag är han intressepolitisk chef på Synskadades riksförbund och vi möter honom på väg till jobbet.
Ja, vi är i Enskede, nära Skogskyrkogården.
Och vi går jäms med tunnelbanelinjen mellan Farsta och Hässelby. Hur lång tid tog det att vänja sig vid Stockholm?
Ja, det gick nog ganska snabbt faktiskt. Jag hade ju rest upp hit lite då och då på olika möten i olika sammanhang. Jag hade ju alltid åkt tunnelbana överallt. Men när man helt plötsligt skulle bo i staden och försöka få en uppfattning om ja, hur det ser ut egentligen, då om man börjar gå ovan jord, då förstod man ju att det var en ganska stor stad och att man fick ett helt annat intryck av staden helt enkelt när man bodde här än när jag bara var här på besök. Jag gillar ju att gå och tycker det är ett väldigt bra sätt att både få en känsla för en stad, men också ja, det är ju hälsosamt också att röra på sig, så att i den mån att det går så tycker jag om att liksom promenera runt i stan.
Du går utan käpp här för full maskin.
Ja, men här där jag känner igen terrängen och känner mig van så gör jag det. Och här går jag ju varje dag till jobbet, så att, och det är ju bara en vanlig gångstig, så det är ganska enkelt att hitta här.
Och du använder alltså inte färdtjänst?
Nej, faktum är att jag faktiskt har fått avslag på färdtjänst. De tyckte att det var konstigt att jag hade gått till fots till stadshuset i Solna där jag gjorde min ansökan om färdtjänst. Och det var någon sån där som tydligen tar det för att jag gör mig själv utan färdtjänst. Så det där har varit lite tråkigt med tanke på att jag alltid har kämpat för att människor ska ha de rättigheter de behöver. Och jag, för mig är det farligt ibland att röra mig ute, men vad ska jag göra? Så är det nu. Och då får jag försöka hantera det så jag åker tunnelbana.
Just nu så vet jag inte om du märkte det, men du passerade en teknikhändelse skulle man kunna säga som inte skulle kunna ske för några år sedan. Det var en kvinna som hade ett teckenspråkssamtal via sin mobiltelefon.
Jaha, vad coolt. Nej, det såg jag inte, men det är fantastiskt hur tekniken kan skapa nya möjligheter. Även om inte det funkar för alla så finns det nya möjligheter för en del i alla fall. Vi ska se här. Vi ska hitta programmet här för dagen. Där ska vi se. Just det. Ja, nej, men vid 2:30 skulle ju funka bra. Låter det bra?
Det tror jag låter alldeles utmärkt.
Så har vi sen till 4:00. Så nostalgisk den där bilden från Skånes taltidning.
Men titta, en mycket ung Neven Milivojevic, och det är alltså på Skånes taltidning.
Just det, jag hade en praktik där som tonåring faktiskt. Det som är lite kul med den där bilden är att det är faktiskt lite fake, därför att på bilden så har jag ju all utrustning på mig och mikrofon och allt, men pappret som jag då läser från, det har jag liksom satt så det ser ut som att jag läser på ganska långt avstånd, och det där har jag ju aldrig klarat av att läsa på så långt avstånd, utan det där var mer för att det såg snygg ut på bilden. Så.
För att du hade annars fått föra upp pappret hur nära ögonen?
Ja, väldigt nära, och oftast med förstoringsglas.
Då hade man inte sett något av ansiktet, så den poseringen kanske var nödvändig.
Ja, så kan man säga.
Där har vi ett visitkort med punkt som så ska vara. Hur bra är du på att läsa punkt?
Jag är urdålig. Jag kan typ 3 bokstäver. AKL.
Det var inte ens några som fanns i så väldigt stor omfattning i ditt namn.
Nej, men det har att göra med att A är ju en punkt och K är 2 punkter med en emellan och sen L är ju 3 punkter. Alltså det har att göra med hur alfabetet är uppbyggt. Så att säga.
Du har varit schackspelare. Hur påverkar det du är idag, hur du fungerar? Är de egenskaper som krävs för att vara schackspelare, är det någonting man har användning för i livet?
Jag skulle nog säga att man har väldigt stor användning av att... dels handlar det om att tänka strukturerat, men också kanske att analysera en situation och försöka förutse vad som kan hända ifall man agerar på ett visst sätt. Men så vet vi också att livet funkar inte så, utan då i verkligheten så händer det saker som man inte kan förutse. Och då handlar det mycket om att försöka hantera den situationen. Och för att kunna göra det så måste man ju ha en form av spontanitet och flexibilitet. Så att jag tror att man har till viss del nytta av att man har ett analytiskt och strukturerat tankesätt. Men det är absolut inte så att det räcker fullt ut för att vara en fullt fungerande och någorlunda smart människa.
Du har varit politiker en del av ditt liv. Och jag gjorde en utskrift på, det är en kommentar, FP Solna, det var Folkpartiet nu, med Liberalerna. Och rubriken är äntligen bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering. Då när det blev förändringar i lagstiftningen. Slutklämmen är... Dagens presenterade lagförslag är ett viktigt steg i rätt riktning. De gamla indianerna brukade säga att det finns ingen stig, men om någon börjar gå så blir det en väg. Vad säger det här citatet om dig?
Det säger kanske dels att jag är en obotlig optimist, men också att jag tror att man måste kunna se saker i olika nyanser. Jag tror att det där... Citatet som du tar där, det säger nog mer att min erfarenhet har bidragit till att jag ser att saker och ting oftast är ganska nyanserade och att jag tror att man måste vara lite pragmatisk i vissa sammanhang. Och i det här fallet så med den här lagstiftningen så var det ju väldigt tråkigt att man hade så väldigt många undantag när man la fram lagstiftningen. Men samtidigt så var det ju mycket, mycket bättre att man överhuvudtaget la fram en lagstiftning som då gjorde det möjligt för oss som vill ha ytterligare skärpning att kunna jobba för en förbättring.
Du sa min erfarenhet gör mig till pragmatiker. Vad menar du då?
Saker som jag har gjort i livet, olika saker jag har lärt mig av andra människor. Jag är ju väldigt nyfiken på människor. Och när folk berättar någonting för mig så... Det är ju inte bara att jag hör vad folk säger, utan ofta så lyssnar jag också på vad de säger.
Hur mycket spelar din erfarenhet som synskadad i en seende värld in i det?
Det spelar väldigt stor roll. Likaväl som vi har i samhället en skillnad exempelvis att... kvinnor ibland måste göra saker dubbelt så bra som män, så måste vi som har en funktionsnedsättning väldigt ofta göra saker minst så bra och kanske dubbelt så bra som andra för att kunna så att säga räknas och att det inte ska bli funktionsnedsättningen som är i fokus.
Men är det någonting som du har känt redan tidigt? Hur var det som barn just ur den synvinkeln?
Det är klart att man sticker ju alltid ut. Man sitter liksom där med konstigt bord i skolan som är höjbart så att man sitter liksom och har näsan i en bok och alla ser liksom att man sticker ut, man är annorlunda. Och det är klart att det är, då är man outsider. Så att redan tidigt som barn tror jag man får lära sig det där att försöka överleva. Sen även när man är som ung eller kommer ut på arbetsmarknaden. Jag kommer ihåg ett av mina arbeten jag hade relativt tidigt. Där var det en arbetsgivare som skrev en sån här rekommendation efteråt. Och då skrev han typ att Neven, han var så bra på det och det. Och sen skrev han till sista mening. Han är så bra så man glömmer snabbt att han inte ser så bra. För mig var det en stor förolämpning. Jag blev väldigt upprörd. Jag har aldrig använt det där dokumentet i något sammanhang. Därför att... Det är ju ett problem för oss att det är det som hamnar i fokus. Men jag tänker samtidigt att det kan vara en styrka för oss. Därför att det innebär att vi måste kämpa mer ofta än andra. Och jag har ju då, mitt professionella liv har ju varit
främst utanför synskaderörelsen. Och det tror jag har varit en väldigt hård skola, men det har också givit mig väldigt mycket nya perspektiv.
Men har du exempel på att du har blivit betraktad som bara synskadad, eller har du lyckats hålla dig ifrån dig? Det bemötandet alltså.
I vissa sammanhang så blir man ju nog betraktad som synskadad, men i andra sammanhang så har jag lyckats hålla mig undan. Jag menar, exempel så har jag föreläst professionellt under ganska många år i olika sammanhang, och då har det ofta varit så att jag har liksom kunnat bygga upp föredrag utifrån att det här överhuvudtaget inte är ett ämne. Jag tar inte ens upp det, utan man lär sig hur man fejkar ögonkontakt, som typ nu jag kan titta på dig och se ut som att jag tittar dig i ögonen, för egentligen ser inte jag dina ögon. Jag vet på ungefär var de sitter, så kan jag se ut som att jag ser dig i ögonen.
Ja, och det funkar.
Ja, så att man liksom tränar upp såna här tekniker. Det där är faktiskt ett väldigt viktigt område som jag tror tyvärr att många unga idag inte får chans att lära sig tillräcklig utsträckning. Det vill säga de här sociala koderna som på något sätt är nödvändiga inom vårt samhälle. Och det tror jag är en anledning till att vi är många unga synskadade som har väldigt svårt att både klara av sin utbildning men sen också komma ut på arbetsmarknaden.
Och detta med att å ena sidan vara en som är sin profession, som är den person du är, eller att bli betraktad som en representant för en grupp. Det gäller ju på olika sätt.
Ja, det är ju vissa saker som omgivningen kategoriserar oss inom. Och tar man exempelvis det här med att jag har ett svårstavat efternamn då, som många tycker då är väldigt svårt, Milivojevic. Det är väldigt vanligt att man då börjar fråga, men var kommer du ifrån? Och sen när man då, jag svarar, ja men jag kommer från Eslöv liksom. Ja men jag menar, var är du född någonstans? Säger de då, ja men jag är född i Lund, för det fanns inget BB i Eslöv på den tiden. Nej, 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 men jag menar det här namnet, var kommer dina föräldrar ifrån? Säger de då, och då, ja då kan jag säga att de kommer från förrätta Jugoslavien och så här. Och så, det är klart att det blir väldigt mycket fokus på någonting som egentligen helt, ja kanske inte helt, men till stor del ointressant. För att ofta så kanske det är en väldigt oskyldig fråga, det här med var kommer du ifrån. Jag undervisade på Uppsala universitet i 11 år som timlärare, och då brukar jag ta upp det med mina studenter. Att det här med att ställa en fråga till någon om var den människan kommer ifrån, den kan vara väldigt, väldigt speciell. För oftast är ju den frågan, 99% av alla gånger är den frågan väldigt oskyldig, och vi är nyfikna, eller vi kanske inte ens nyfikna, vi kanske behöver vara artiga. Men om man då tar ett sånt här efternamn som jag har då, som Milivojevic, som då är från Balkan. Ja, dels finns det ju många människor som har flytt från Balkan för att de så att säga inte vill behöva förklara var de kommer från eller vilka etniska familjerelationer de har. Eller så de kanske flyttar från för att de verkligen tycker det är viktigt och gärna vill berätta sin etniska bakgrund eller så. Så att ställa en sån oskyldig fråga kan ha väldigt stora konsekvenser kanske för den som får frågan. Och det har jag försökt förklara för mina studenter då, att det där är något som ni ändå ska vara medvetna om ni ställer en sån här fråga. Att det kanske inte bara är den här oskyldiga frågan, var kommer du ifrån?
Har du råkat ut för då att den frågan också innehåller en ton av, för du hör väl inte hit?
Ja, alltså, man skulle absolut kunna säga att det är så. Och jag menar, jag är ju född och uppvuxen i Sverige, och sen så har jag det konstiga namnet. Och ibland har jag upplevt att folk har svårt att koppla det namnet till mig då, eftersom de då inte kan höra på mig liksom att jag har ett utrikiskt påbrå. Man kan säga att som tonåring så hade jag ju den där identitetskrisen så tillvida att jag försökte förstå, vad var jag? På den tiden fanns ju Jugoslavien, och mina föräldrar kom till Sverige tidigt 60-tal och kom ju hit som arbetskraftsinvandring och svarade på någon annons och liksom åkte till Västergötland på något jobb. Och sen blev de bara kvar här. Men man kan säga att för mig var det här då, men vad är jag? Svensk eller är jag jugoslav? Och sen så höll jag på att dividera mig där. Och så kom jag fram till att jag inte kunde komma fram till något entydigt svar. Och då, för min del, så löste jag det genom att säga, okej, fine, jag är Neven. Och Neven, jag är bra på det här, och jag är bra på det där, och jag är mindre bra på det. Och jag tycker si och så om det, och det är jag. Och sen så det här andra, det är ju ett problem för andra människor om de inte kan kategorisera mig. Så löste jag det. Vilket innebar också sen under 90-talet när kriget på Balkan började och det blev så himla känsligt med det här med etniska bakgrunder och så. Då var det inte så komplicerat för mig, för jag var ju fortfarande näven. Och att mina föräldrar, om de har olika etniska tillhörigheter, det är liksom ointressant. Jag är näven och det jag gör, mina handlingar, är det som beskriver mig. Inte ett namn eller vad någon annan tror att jag gör.
Och det är också så att i den lokala synskadevärlden i Skåne så finns det fler som heter Milivojevic och har en synskada. Vad beror detta på?
Jag tillsammans med min familj, vi har ju alla en ärftlig genetisk sällsynt ögonsjukdom då, som heter aniridi. Så både min far och min syster och min systerdotter är alla synskadade.
Men att ha den erfarenheten inom familjen, vad har det spelat för roll att ni alla delar det här?
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt om jag ska vara ärlig. Det är ju klart att på ett sätt är det ju, i och med att det är en sällsynt ögonsjukdom, så är det ju positivt att man kan se att andra har liknande erfarenheter. Samtidigt så är det ju naturligtvis så att ja, det är ju svårare för mig och min syster. Hade varit lättare, exempelvis om en av oss såg, så skulle den andra kunna köra en bil eller så. Det som jag kan tycka är kul är ju att det är ändå ett stort engagemang i min familj på olika sätt. Och vi har nog kunnat peppa varandra på ett sätt eftersom vi förstår hur det här med att inte se så bra, hur det är.
Månadens ansikte innebär också att vi ber den som är detta ansikte att beskriva sig själv. Hur ser du ut?
Ja, när jag sökte jobb här på SRF några år sedan så var jag väldigt väl förberedd på min intervju. Och så fick jag helt plötsligt just den här frågan. Kan du beskriva dig själv? Så att fem pers där i rummet så ingen såg. Och då var jag faktiskt helt oförberedd på den där frågan. För jag hade aldrig fått den av någon tidigare. Jag sa sådär, ja men jag är väl lite flint och lite kul, har lite kul mage, sa jag. För att skämta till det. Men det där gick ju inte hemma, för det var ingen som visste om det var så eller inte. Utan då gick de bara vidare till nästa fråga. Men nåväl, för att svara på din fråga nu då, så lite tunt hår, brunhårig och är 1,83 lång, ganska bredaxlad och normalt så har jag inte glasögon, så idag har jag glasögon på mig som är, ska ta bort lite ljus, det finns liksom ingen styrka i själva glasögonen. Jag vet inte om det blir så himla bra beskrivning hur jag ser ut, men jag har ju själv svårt att se mig själv i spegeln numera. Så att,
men sist du såg det, vad hade du för ögonfärg?
Det där är lite tricky, för jag har faktiskt ingen ögonfärg. När man har den här sällsynta ögonsjukdomen som jag har, så betyder det att man saknar en muskel i ögat som heter regnbågshinnan. Och regnbågshinnan, det är den muskel i ögat som öppnar och stänger pupillen. Men förutom det så är det den muskeln som ger färgen åt ditt öga. Och den där muskeln har inte jag.
Det sa Neven Milivojevic, intressepolitisk chef på Synskadades riksförbund. Reporter var Dodo Parkas på Skånes taltidning.